Den text som Nanor läste från Jesaja, där det står en beskrivning att Gud lovar att i princip en gång ska allt bli bra. Är ju det är någon slags en programförklaring, en beskrivning av en kommande världsordning. Och man kan nog fråga vem som helst där liksom, om man tycker att det här är bra. Så tror jag nog att de flesta skulle inse det. Däremot kan man hålla med om det. Däremot skulle man kunna ställa frågor liksom, hur kommer man dit? Hur når man detta i så fall? Eller tror man överhuvudtaget att det finns sanning i det här? I så fall, om man inte tror det, då finns det ju inget intresse av att veta heller hur man kommer fram. Men om man bara så hyser ett hopp om att det här skulle vara någon form av verklighet, så borde det locka tanken. Jag minns hur jag själv kämpade en gång i tiden med löftena i Bibeln, och jag kan inte säga att jag egentligen varken då eller inte ens nu tror att himmelriket är en plats ovan molnen i fysisk mening. Men ändå så tänkte jag då och tänker idag att om frälsning är möjlig, alltså då menar jag frälsning i mycket vid mening, en ny världsordning. Om detta är möjligt, den dag alltså där allt kommer att bli som vi önskar att det borde vara, för vi har ju ändå en uppfattning om att hur saker och ting borde vara. Det borde finnas någon slags fog för den, ska vi säga, den visionen. Om det är så, då vill jag vara en del av det. Så tänkte jag då, så tänker jag nu. Men då kände jag vid den tiden att det här var så abstrakt, det var så hypotetiskt, det var så metaforiskt. Så att det gick nästan inte att få grepp på. Det var som att stå och betrakta en tavla som man i och för sig tycker är vacker, men man kan omöjligt bli ett med motivet. Jag minns också vad det var för bibelord som fick den här gränsen då mellan mitt medvetande och Guds löfte att öppnas något. Och det var det som står då i Bergspredikan. Det står: saliga de som är fattiga i anden. Saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Plötsligt så kände jag så här att det där bekräftade mig väldigt. Samtidigt som det sa att just den egenskapen ska föra mig, det som ska föra mig hem. Fattig anden, det var precis vad jag är, tänkte jag. Min längtan, min fattigdom, min brist och så vidare var i någon meningen själva vägen. Konstigt. Får jag läsa den texten i sin helhet? Det är en av dagens texter faktiskt. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget, satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa: saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Och saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. Jesus har då ett växande antal åhörare där som med stigande hopp inser att de av nåd får kalla sig Guds barn och kommer att nå det himmelrike eller den världsordning som tidigare bara ansetts vara förunnat ett fåtal så kallade rättfärdiga människor, vad det, detta är för någonting. Och det han då vill säga är att det Jesus vill säga är att om du med detta hoppas att vinna fördelar eller åberopa fördelar som med världens mått kallas lycka, salighet, framgång, rikedom, hälsa och så vidare, så vill jag att du sänker dina förväntningar rejält. Jag har sagt tidigare i den här kyrkan, och det är mycket jag har sagt tidigare här nu, för att det är 10-årsjubileum för mig i alla fall i år. Jag har passerat det faktiskt, i somras var det där. Jag har sagt tidigare, läser man de här saligprisningarna, liksom om man vänder på dem, läser dem bak och fram, liksom tvärtom, så blir det, alltså tvärtom vad Jesus säger, så blir det precis på det sätt som vi normalt betraktar lycka i ett modernt välfärdssamhälle. Alltså saliga de rika. Saliga de som är mätta. Saliga ni som skrattar mycket, och framförallt saliga när man för människosonens skull älskar er och ger er uppmärksamhet, gör ert namn berömt, och salig den församling också, den kyrka som vinner gott rykte i världen. Och det här är ju lite märkligt, va? Alltså han ställer liksom upp alla normala ambitioner upp och ner. Och då frågar man sig, menar Jesus då att vi ska sträva efter problem? Va? Behöver man inte sträva efter dem, de kommer ändå. Men om att vi någonstans, så är det de valen vi ska göra. Menar han att det är andligt meriterande att lida, vara förtalad, vara fattig, vara utan framgång? Och det menar han inte, vill jag påstå. För det finns inget egenvärde i lidande. Lidande kan få en mening, det vet de flesta. Det kan få en mening som en följd, men det är en annan sak. Däremot så kan man aldrig motivera konflikter, lidande, fattigdom och död med ett högre syfte. För då hamnar vi riktigt otäckt ute. Martyriet har heller inget egenvärde. Det är inte eftersträvansvärt. Folk som strävar efter detta, efter martyrskap, de brukar förr eller senare bli fanatiskt lagda, och inte så sällan återfinner man dem till slut i något terrornätverk någonstans. Det är människor som strävar efter martyriet och som höjer, så att säga, detta med ett högre syfte. Det finns ju människor som också under särskilda omständigheter lidit martyrdöd och på grund av detta förtjänar särskild respekt. Men det är långt ifrån alla. Man brukar ofta likna, precis som du antydde här, man liknar den kristna efterföljden vid en resa. Och då kan man ju då beskriva den resan på olika sätt. Man kan beskriva hur man färdas. Jag kan till exempel berätta för er att jag körde bil hit idag. Den är ganska bra, den bilen, tycker jag. Men det säger ingenting om hur vägen hit var beskaffad, eller hur? På samma sätt inom tron så kan man då prata om på vilket sätt, vilken metod kan jag använda. Och det Jesus beskriver då är ju då inte på vilket sätt vi ska ta oss fram på trons väg. I så fall så skulle vi ju då söka bekymmer av det skälet att det lönar sig. Utan hur vi ska ta oss fram, det berättar han på andra ställen. Eller hur? Tro på mig, säger han. Älska era fiender. Gör gott mot alla var barmhärtig. Som er fader i himlen är barmhärtig. Och så vidare också. Här talar han istället om hur vägen är beskaffad. Hur den ser ut. Alltså det handlar om framkomligheten. Det handlar också om hur vår farkost är beskaffad. Alltså de förutsättningar som råder och som du faktiskt äger. Och i ditt och mitt fall så är den farkost vi färdas med ingenting annat än var vi är just nu, där vi sitter och är som människor. Det vill säga dödliga, vanliga, bristfälliga och fattiga i anden. Naturligtvis är vägen inte oframkomlig överallt och alltid. Men oavsett hur mycket man sluppit utstå i ett liv, så undgår det väl nog ingen att verkligheten där vi framlever i våra liv är emellanåt ytterst osympatisk, och inte ens under de allra bästa förutsättningarna har någon än lyckats undkomma döden. Mortaliteten, hörde jag en filosof säga på radio, mortaliteten är alltid 100%, dödligheten alltid 100%. Och det visste man även på den här tiden när Jesus levde, naturligtvis. Men den märkligaste delen i den här texten är kanske även då ändå detta, när han säger: gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. Jesus säger att om det nu ser ut som det gör i den här världen, och i synnerhet på den väg vi ska fara, då ska vi ändå vara glada och dansa av fröjd den dag vi kör fast riktigt ordentligt, fullständigt. Och då kan man ju fråga sig, vad i hela världen är det som är så lustigt med det? Ja, den goda nyheten är kanske att även om vägen ur vårt perspektiv är totalt oframkomlig, och även vi upptäcker att våra mänskliga farkoster är så bristfälliga att de aldrig skulle klara av att nå målet i evig bemärkelse, så kommer vi ändå fram. Hur kan det komma sig? Jo, vi slipper köra själva sista biten. Jag var i Armenien för några veckor sedan. Och vi skulle åka och besöka en bondgård, men det var mer ett sånt där gårdsmejeri som låg uppe i en driftig person där som hade startat upp, gjorde mejeri, han hade allt ifrån korna och hela vägen fram till produktion. Så det var mycket intressant. Det visade sig bara att det gick inte att köra dit. Utan våran chaufför då, som hade bilen, han körde så långt han kunde, men sen gick det inte, va. Och det var precis käpprätt upp så här. Och så det var en enda lervälling bara som flöt ner för det här stupet. Och där skulle vi ju ta oss upp. Och vi sa, det här går inte. Och våran guide ringer till den här som har bjudit in oss och säger att vi kommer inte fram här. Det är inga problem, säger han. Det är ingen som kommer fram där. Vi kommer att hämta det. Och ner för berget kommer det två stora jeepar. Fyrhjulsdrivna ryska monster. Och så fick vi, varsågod och sitt, sa han. Och sen så brötade det upp för macken. Och sen där uppe då vart vi bjudna på en massa gott och fick en intressant upplevelse av detta. Alltså, vi kan inte nå det, men vi kommer ändå fram. Och det kommer sig på att, som jag sa, att vi slipper köra själva sista biten. Eftersom det ser ut som det gör, så har Jesus lovat att göra detta åt oss. Förutsättningen är bara att vi, så att säga, vågar sätta oss bredvid. Vågar ta plats i detta. Vi är fattiga i anden, det är sant. Men Jesus är full av helig ande. Vi är dödliga, det är sant, men Jesus har uppstått från de döda. Vi är bristfälliga varelser, men sant är också att Jesus dött för all vår synd. Vi är resenärer i bristfälliga farkoster på en resa genom farlig terräng. Det är sanningen, och världens sätt att mäta framgång, framkomlighet och lycka håller inte. Ser det så illa ut? Ja, otvivelaktigt. Men jubla och dansa av fröjd, för när det ser som värst ut, så inser vi att det inte är vi utan Jesus som sköter transporten ända fram. En kort sammanfattning av det jag har sagt om. Alltså, Jesus är alltså fullkomligt uppriktig och ger oss svartaste tänkbara scenario. Han visar oss på vägen, säger att den är inte framkomlig. Den är livsfarlig. Han pekar på fordonet. Och vi ser direkt att här finns det påtagliga brister och att det inte ens skulle fungera på sikt ens under de bästa förutsättningarna. Och sen säger han, varsågod, ta plats bredvid mig så kommer vi fram.